en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
För att vi ska kunna ha en saklig debatt om hur mycket staten ska låna till investeringar behöver vi också ha en bild av vilka offentliga investeringsbehov som finns och vad det kan tänkas kosta. Men någon sån sammanställning har inte funnits. Och riksdagen har sagt nej till låneinvesteringar ändå, på magkänsla och på gamla traditioner. Men nu har tankesmedjan Arena Idé klurat och tittat på det här och gjort en sammanställning av Sveriges investeringsbehov. Och det ska vi prata om idag. Och gäst är en av rapportförfattarna, Eleanor Odeberg, som är chefsekonom på Arena Idé och en som också har varit i vår fantastiska podd tidigare. Och du lyssnar till Starta pressarna, en podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Ja, välkommen Eleanor Odeberg. Välkommen tillbaka.
Ja, tack så jättemycket. Det känns som att vi tar vid där vi slutade. Vi pratade 90-tal sist.
Ja, precis. Och romarriket och ramverk och sådär. Och vi är faktiskt väldigt glada. Du har ju ett förflutet på budgetavdelningen på Finansdepartementet på fackförbundet Kommunal, där Katalys har sitt huvudkontor tillsammans med Kommunal och flera andra fackförbund. Så du är tillbaks här, där allting började kanske. Och du är här med en väldigt konkret anledning. Du och Vilgot Österlund på Arena Idé har släppt en rapport om investeringsbehoven. Kan du berätta för mig om det? Men jag ska först också säga att med mig här har jag som vanligt Anna Green, biträdande chef och numera en van Starta pressarna poddare. Välkommen.
Yes, tack, tack.
Och Max Järnek, samhällsekonomisk utredare här på Katalys och en som gillar att snacka ramverk. Så nu ska vi ska inte spilla någon tid, vi ska prata ramverk. Eleanor, berätta, vad är det för utredning ni har tillsatt och vad är det för liksom rapport ni har författat?
Ja, men det här året så pågår det ju en parlamentarisk översyn av det finanspolitiska ramverket och med anledning av den så gör vi på Arena Idé, jag vill gått då en egen skuggöversyn kan vi säga av det finanspolitiska ramverket, och till den översynen har vi också knutit ett antal experter från akademi, fack och näringsliv. Max, du har också varit med och bidragit, känns väldigt roligt, för att verkligen få in så mycket perspektiv som möjligt i det här arbetet. Och i den ände vi börjar, det är då den här rapporten som handlar om investeringsbehoven, och jag skulle vilja säga att det är den första i sitt slag som har angreppssättet att titta på vad är det vi behöver finansiera och vad är det vi borde låna till också som en följdfråga på det, och sen diskutera implikationerna på ramverket, vilket är det vi kommer göra i kommande rapporter då. Så det här är den första delrapporten där vi med hjälp av myndighetsdata, SCB-data och OECD-data har försökt kvantifiera investeringsbehoven för de kommande åren.
Man kan ju bara, för våra lyssnare, det är säkert ingen liksom nyhet att det pågår en debatt, inte minst i den här podden, men även i samhället i stort, i ekonomisk debatt, om ramverket. Man håller på med en översyn, staten gör det, Arenagruppen gör det, vi pratar om detta. Det liksom pågår för första gången på väldigt länge då, kanske någonsin egentligen, en uppdaterad debatt om vilket ramverk vi ska ha de kommande åren. Och där har ju vi hävdar ju då att man behöver gå över till att låna till investeringar. Moderaterna och Socialdemokraterna verkar bromsa lite grann. Vi kan komma in på det senare. Men vad är det för liksom, vad är det ni ser då, om man ska ta zooma ut liksom det, på ett övergripande plan? Vad är det ni föreslår då så att säga på makronivå för typ av underskott? Eller liksom, vad är det ni ser framför för investeringsbehov om man börjar där?
Ja, vi kommer ju till egentligen vad ska det nya ramverket bli i senare rapporter, men det är klart man får en fingervisning i den här rapporten där vi kvantifierar storheterna, så det man kan kanske räkna ut lite på egen hand. Men den första utmaningen förstås med rapporten är ju att definiera vad är en investering. Och så vi har gjort är helt enkelt att försöka utmejsla utgångspunkter för vad vi bör låna till. Så att inte välfärd till exempel finns med i den här rapporten är inte för att det inte är en investering att satsa på välfärd, men det är en löpande utgift som vi därför tänker är mer rimlig att skattefinansiera. Och de utgångspunkter som vi har valt då är att det ska vara utgifter som företrädesvis är tillfälliga till sin natur och kommer flera generationer till del. Och då har vi landat i ett antal sakområden som vi behöver satsa på som är eftersatta idag. Och det är väg och järnväg, elnät, elproduktion, även livsmedelsförsörjning som kopplar an till behovet av omställning i jordbruket som både påverkas av klimatet och bidrar till klimatförändring. Stöd till Ukraina. Vi pratar ju mycket om försvar och beredskap just nu och just nu så är kanske det största försvarsbehovet i Ukraina att de för en kamp för också Sveriges överlevnad och andra europeiska länder. Om Ryssland vinner kriget så kanske vilket annat europeiskt land står på tur. Men också bostäder finns med i den här rapporten. Vi har ju en skriande bostadsbrist som hämmar vår ekonomiska utveckling och också innebär sociala hinder. Man kan inte lämna en destruktiv relation, man kan inte starta vuxenlivet utan kapital hemifrån och så vidare. Så det är de områden som finns med och det kanske största, mest kostnadsdrivande är ju VA-systemet som är en liten sån där smygare. Att vi alla liksom bara utgår från att det ska forsa rent dricksvatten ur våra kranar.
Just det, läcker det rent vatten ut liksom.
Precis, och det här är också en fråga där det skiljer sig mycket i olika delar av landet och också VA-avgifterna skiljer sig väldigt mycket i olika delar av landet. I Stockholm så går det kanske en meter vattenledning per capita och i Dorotea så kanske det är 100 meter. Liksom. Så att det är också någonting som föranleder att staten behöver gå in och kompensera för den typen av skillnader för vi tycker såklart att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten, exempelvis. Så att det är de delar som ingår i den här rapporten där vi då har tittat på olika rapporter för att förstå hur stora är investeringsbehoven. Och sen har vi också med ett avsnitt som handlar om de reala begränsningarna. För det är inte bara lånemöjligheterna som avgör huruvida vi kan finansiera de här satsningarna. Utan det är också om det finns arbetskraft som faktiskt kan genomföra investeringarna.
Mm. Jag måste säga att det är väldigt konstigt att det här är liksom det första som har sagts om detta. Detta är den första sammanställningen som jag har talat om i alla fall av vilka investeringsbehov som finns. Att man har fört en debatt om det finanspolitiska ramverket helt frikopplat från vilka investeringsbehov som finns. Att man säger att vi ska ha ett balansmål eller vi ska ha ett överskottsmål. Ja, precis. För att om man väl öppnar upp den här boxen så kanske man inser att det blir ganska svårt att hålla fast vid ett balansmål om man sen räknar upp alla de här investeringsbehoven och ser att det finns inte en chans att man ska klara detta med ett balansmål utan att höja skatterna liksom på ett sätt som vi vet att politiker är ganska ovilliga att göra. Så att det är väldigt konstigt tycker jag att det inte har funnits den här sammanställningen, men det är väldigt bra att det nu är på gång.
Ja, vi försöker ju ha det angreppssättet att vi börjar i. Vad ska skulden finansiera? Vad är det vi behöver låna till? Och där kan man ju konstatera av den här sammanställningen där vi då har valt två olika scenarios. Vi har försökt välja ut sakområden som det ändå råder hyfsat bred politisk uppslutning kring behöver investeras i. Och sen har vi satt lite olika liksom ambitionsnivå. För ytterst så är ju det här en fråga om politik förstås. Hur stort ska det offentliga kontraktet vara? I vilken takt, i vilken omfattning ska man göra de här investeringarna? Och där har vi då två scenarios och där det låga scenariot landar och man då samlar alla de här områdena på ungefär 49 miljarder om året. Och det höga scenariot landar i ungefär 171 miljarder kronor om året. Och det är då över en begränsad tidsperiod.
Och detta är som sagt bara områden som där alla egentligen är överens om att här måste staten ha en roll, för det är investeringar som inte är lönsamma för privatkapital och som alla partier i någon mån är överens om att de här områdena måste staten ordna.
Ja, det finns inget privat företag som skulle gå in och renovera vattenledningarna bara för att det är bra.
Kul. Mm.
Men där vill jag lägga till också att men det är inte som att ni utgår inte i varje av de här områdena att det offentliga ska ta hela investeringskostnaden, utan det är lite olika uppskattningar. På vissa områden är det 2-20%, alltså det minsta är 2% och 20 är det högsta, och på andra är det liksom 50-75, och på vissa ställen, på vissa av de här områdena är det 100%, så att det förväntas att det offentliga ska, så att ni räknar ju också med att det privat kapital ska stå för investeringar.
Ja, eller avgifter också. Mm. Både för
just det, avgifter också.
Elnätet och vatten och annat så betalar vi ju redan idag avgifter. Men skulle man lägga alla de här investeringarna på avgifterna så skulle det bli en rätt så rejäl smocka för hushållen. Och det är klart att ju mer av våra basala behov som ombesörjs av det offentliga, desto mer sårbara blir vi för till exempel hög inflation och inkomstskillnader i olika grupper. Så att, det finns ju också fördelningspolitiska skäl till att hålla elen hyfsat låg och stabil i pris och vattnet detsamma.
Alltså en liksom rolig liksom anekdot till den politiska ekonomins historia här är att vi hade för några veckor sedan så hade vi så här, fan, i den här argumentationen som vi liksom hela tiden skruvar i, hur ska man argumentera för detta? Då hade vi den här, man sitter på ett lunchmöte och pratar, man borde göra en lista på vad man ska låna till. För det är ju det här, det är ingen som, vi vill ju inte vi på Katalys heller, att man ska låna för sakens skull, utan det är ju de här investeringsbehoven. Så vi började liksom, och sen hittade vi ingen lista, utan det var någon siffra där, det var klimatpolitiska rådet där, det kanske reformisterna hade någon, och vi hade någon siffra någonstans på någon del. Och så var det 1 000 miljarder som finanspolitiska rådet hade pratat om i VA-systemet. Och så satt vi, Max satt liksom i någon litet Excel-dokument. Och sen vet jag att jag pratade med en socialdemokratisk grundorganisation, liksom S-studenter, och de satt och så här, vi ska ta fram en lista. Alltså, sen fick vi reda på att ni höll på med det här, och så här, nu lär mig lägga ner det här. Vi väntar in Arenagruppens lista, så kan vi använda de siffrorna. Så det är en väldigt bra, men det jag vill, poängen här är att det var verkligen, det är någonting som behövs i debatten. Det är därför det är så jävla bra att ni har gjort det här.
Man ska inte ha en debatt annars. Om man inte vet vilka investeringsbehov som finns och vad det kostar, så kan man inte ha en debatt om vad man ska ha för ramverk. Då blir den helt meningslös. Jag har svårt att förstå hur de har kunnat komma undan med detta, politikerna, att säga vi ska ha ett balansmål och ingen frågar, okej, men hur mycket ska ni höja skatten? Exakt.
Ja, och det blir inga skattehöjningar. Det är väl det som är liksom den bistra sanningen. Det blir inga investeringar heller. Utan det blir ju det som vi ser, att järnvägen inte funkar, elnätet inte byggs ut. Jag vet inte hur många decennier man har pratat om den här kabeln från Norrland som ska föra över överföringskapacitet i elnätet, för vi har ju el oftast, men liksom inte kapacitet. Men så att jag tycker det är otroligt värdefullt att ni gör den här listan. Ni löser många problem. Så det är verkligen, ibland det träffar liksom en rapport verkligen där den behövs i debatten. Så en eloge för detta. Men om man liksom ska ta det här bara för alla som inte är experter. Er rapport finns att läsa på Arena Idés hemsida. När man lyssnar på den här podden så finns den där. Och om man då ska ta debatten nu som är, så är det ju så att vi har ett överskottsmål idag på 1/3% av BNP. Och så nu gör staten en översyn. Och så har bland annat Lars Calmfors sagt att i egen rapport till Finanspolitiska rådet att man ska ha 0,5% underskott, 0,5% underskott. Vänsterpartiet har företaget 1% underskott. Sossarna och Moderaterna verkar liksom röra sig i det gamla på något sätt. Överskottsmål säger Moderaterna, balansmål eller någonting säger Socialdemokraterna. Det är lite oklart, det pågår förhandlingar. Vi på Katalys då liksom har en linje.
Ja, vi säger 3% som EUs regler säger.
Ja, inte att man ska låna, men att man kan låna det.
Upp till 3%,
va? Och där någonstans, så de siffror som du presenterar här nu, liksom 49 miljarder eller 171 miljarder, och så någonstans, man kan hamna mitt emellan också. Hur tänker du kring liksom realismen i detta? För det kan ju vi, så här, man kan säga att egentligen hamnar du precis mellan Lars Calmfors och Katalys.
Ja,
i de här scenarierna.
Ja, men precis. Och det är ju en utmaning när man gör en sån här sammanställning, för att väldigt många rapporter, och som du säger, det är lite ad hoc. En rapport fokuserar på bostadsbristen, en annan på elproduktionen och så vidare. Och så får man försöka lägga ihop det här. Och det vi har gjort är ju att räkna om det till årliga utgiftsökningar, för att det är då det blir jämförbart. Jag menar, att säga
1 000 miljarder
mer på bostäder närmaste tid. Det blir jättesvårt att ta in de siffrorna och de storheterna. Och jag måste säga att en sak som har förvånat mig ändå i den här rapporten är ju att det inte är så enorma storheter. Alltså, som du var inne på, Max, det är ändå inom ramen för EUs finanspolitiska ramverk, även om man skulle införliva det här högambitiösa scenariet. Det som är en inflexibilitet i ramverket idag, som den här rapporten också understryker, är ju att det kommer liksom vissa investeringscykler. Väldigt många av de här investeringarna som vi nu ser behöver nya satsningar gjordes ju på 50, 60, 70-talen. Så att många löper ut nu i sin tekniska livslängd. Så att då behövs det väldigt många satsningar samtidigt, och det kräver då både ekonomiska resurser och arbetskraftsresurser för att faktiskt kunna möta det behovet. Man ska ju inte glömma liksom dels alternativkostnaden av att inte göra de här investeringarna. Alltså, vill vi inte ha rent dricksvatten? Vill vi inte kunna ha bostäder och flytta till och så vidare? Men också intäktsökningarna som faktiskt kan komma av många av de här investeringarna också. Det är klart att det gagnar både företag och hushåll om vi har ett lågt och stabilt elpris till exempel. Om olika företagsetableringar till exempel i norra Sverige märker att här finns det ju inga bostäder som möter det arbetskraftsbehov som vi ser framför oss. Infrastrukturen fungerar inte, vägarna är eftersatta, det blir inga stambanor och så vidare. Då kommer ju de företagen att välja att lägga sin produktion någon annanstans. Så att, det är också en alternativkostnad av att inte göra de här investeringarna som vi pekar ut.
Och hur stora summor handlar det om?
Ja, men i årliga intäkts- eller utgiftsökningar så är det ju mellan då ungefär 50-170 miljarder
per år.
Per år då. Men vi har ju också en i rapporten en slags utgiftspuckel där det som mest är mellan 2027 och 2030 tror jag det var. Ska se. 2027 och 2029 så är det ungefär 3,5% av BNP. Så det är väldigt högt, men sen så går det ner och minskar då till att ligga runt 1%.
Så spannet är från 49 miljarder extra per år till 171 miljarder extra per år, och som procent av BNP så är det 0,7% av BNP till
0,8% till 2,7%.
Ja, precis, av BNP.
Men de mest aktiva åren, då klarar man inte ens katalys 3% tak.
Nej, precis. Då behöver man, ja, utan exakt. Och det där visar ju på att man kanske inte kan ha ett ramverk som helt baseras på liksom en modell för vad skulden ska ligga på, utan man behöver ha en flexibilitet. Nu finns det en konjunkturell flexibilitet i ramverket. Man säger att man ska ha ett överskottsmål på 0,3% över en konjunkturcykel, så att staten ska kunna satsa mer i dåliga tider. Och det kommer vi komma in på mer i följande rapporter, för det är såklart också en funktion som ramverket ska spela, att kunna hålla uppe konjunkturen när ekonomin bromsar in och så vidare. Men för de här investeringscyklerna så räcker det inte bara med att säga en konjunkturcykel.
Mm. Och det är också så att den här liksom investeringspucken som ni skriver om, den kommer ju nu på en gång eftersom vi har skjutit upp alla investeringar så långt eftersom vi har haft ett ramverk som har sagt att vi inte får göra de här stora investeringarna, så kommer ju, om vi nu ska sätta igång, så kommer det ju komma väldigt mycket på en gång, till exempel renovera miljonprogrammen, och järnvägen hade vi kunnat bygga ut för 10-15 år sedan, men det kommer ju också nu på en gång samtidigt som miljonprogrammet måste renoveras för att vi inte har
agerat tidigare. Och elnäten,
elproduktionen. Ja, precis. Så att man måste ju ta höjd för det nu när man gör en översyn av ramverket, att eftersom vi har haft ett så stramt ramverk så måste vi nu ta igen mycket mer på kortare tid.
Jag tycker man också kan se, jag var med på något seminarium här i riksdagen för någon par veckor sedan, och då var det diskussion bland annat om det här Calmfors, som Lars Jonung var med, som har en lite annan syn. Och man kan ju också se det som att man kan ju gråta över vad vi inte har gjort och så, men man kan ju också se att vår otroligt låga statsskuld, det är ju inte bara att man kan kritisera vad som har hänt bakåt, vilket vi gärna gör allihopa i det här rummet, men det är också en möjlighet framåt. Det är ju ett fönster av möjligheter. Vi har ju sparat då i ladorna, vi har liksom inte investerat, vi har en investeringsskuld, men vi har ju också en möjlighet att göra de här investeringarna. Det är ju det som är liksom rikedomen här. Vi har ju faktiskt råd att göra de här investeringarna, och du är inne på det här, vad priset är för att inte se till att järnvägen funkar, elnätet, VA-systemet och så vidare.
Vi hade haft, ja, jag vill bara säga att det är inte som att vi har råd bara för att vi har en låg statsskuld, utan hade vi använt vår statsskuld till att göra löpande investeringar och underhåll bättre, så hade vi haft mer möjligheter nu att göra de här investeringarna än nu när vi har satsat på att ha en låg statsskuld, och så ska vi göra allting på samma gång, och då räcker inte arbetskraften till kanske. Så att det är inte så att vi är i en bättre situation nu för att vi har haft det finanspolitiska ramverket, vi är i en sämre situation nu, ska jag säga.
Nej, men jag är med på det, men jag tänker att de här politikerna som nu sitter där, jag tänker att det är sossar och moderater framförallt som kanske styr hur det här faller ut, den här statliga översynen liksom. Deras retorik är ju att vi har sparat oss till att kunna lösa kriser. Det är ju det som det här ska, om man inte uppfattar det, liksom kriget i Ukraina klimatkrisen, bostadskrisen, framförallt på alla orter då där det finns jobb och utveckling, eller skulle kunna finnas det. Om inte man uppfattar att detta är en kris, ja, vad är då en kris? Alltså då ska vi föra ner statsskulden till noll och sen så vänta på en ännu större kris som vi alla hoppas inte kommer.
Ja, men det är klart att det som gör att det är läge för de här investeringarna, inte bara för att de verkligen behövs, är ju också att det är ju riskfritt i princip för Sverige att även ta sig an då det här högambitiösa scenariot. Det tycker jag är det viktigaste medskicket med den här rapporten, att det går om den politiska viljan finns. Och det är klart att om man hade ett väldigt hög offentlig skuldsättning så skulle det eventuellt vara svårare att få acceptans för liksom ännu mer ökad skuld. Men nu befinner vi oss ju så långt på det fiskala konservativa spektrat att det här verkligen egentligen inte borde vara en så stor debatt som det är.
Ja, precis. Alltså för det som kanske förvånade mig mest när jag läste den var just att det var inte så oöverstigliga kostnader. För att jag har ju också tagit del av alla de här liksom skräcksiffrorna när man kollar separat på varje rapport från olika branschorganisationer. Och då är det kanske på ett 10 års eller 15 års sikt och så har de lagt ihop allting. Och det har känts nästan så här, men gud, hur ska vi ha råd med de här tusentals miljarderna? Men just för att ni tar ner det på en årlig, liksom, vad blir det i snitt per år, och så tycker jag liksom att det här inte alls känns, det här känns ju som egentligen småpotatis för att klara till och med, jag skulle säga det högsta scenariot hos er är ju inte heller så dramatiskt, alltså de här 170 miljarderna som hamnar också under 3%, så att medans jag är lite skeptisk till den här minsta scenariot, kommer det verkligen räcka?
Nej, men det man verkligen kan konstatera är ju att ett balansmål räcker ju inte på långa vägar, och då blir man ju svaret skyldig om man som politiker säger att vi ska ha låga stabila elpriser, vi ska ha rent dricksvatten, vi ska ha bostäder och så vidare, försvar och så vidare, stötta Ukraina. Hur ska det då finansieras? Är det då ökade skatter som ska svälja alla de här investeringarna, eller är det avgifter som ska läggas på hushållen? För det är ju det som blir alternativet. Om man vill att privat kapital ska göra de här investeringarna och det offentliga inte ska bidra, då måste det vara lönsamt för det privata kapitalet. Och hur blir det? Ja, men det är ju genom höga avgifter.
Och som siffror bara för att illustrera det, om vi till och med tar det här absolut snålaste, liksom, minsta scenariot, 49 eller då 50 miljarder om året, då ett balansmål skulle frigöra 20 miljarder. Mm. Så då skulle man liksom, det du säger i princip att då måste de säga vad ska bort av de här investeringarna? Vad ska vi inte investera i om ni ska ha ett balansmål, eller hur ska det finansieras annars?
Ja, och sen är det klart att 30 miljarder, det är ju ROT, RUT och en förmögenhetsskatt ungefär. Så att det är klart att det går att höja skatter också, och det kommer behövas också, men det den här rapporten tittar på är ju framförallt då investeringar som möter de här kriterierna för lånefinansiering, det vill säga att det är företrädesvis tillfälliga investeringar och att det kommer flera generationer till del, eftersom att räntekostnaden bärs av flera. Det vi inte har tittat på närmare är ju till exempel välfärdens behov kopplat till den demografiska utvecklingen, kopplat till också ambitionsnivåhöjningar i välfärden, i skolan, i vården och inflationen. Så att det kommer ju behövas skattehöjningar alldeles oavsett. Och det som jag ser som risken, om man inte lånar och det offentliga inte tar ett ansvar för de här investeringarna, är ju att vi får falska motsatsförhållanden mellan då renoverat avlopp och starkare äldreomsorg, eller klimatomställning och stöd till Ukraina och så vidare.
Mm. Ett sorts nollsummespelstänkande som är väldigt dåligt för samhället. Och det är värt att poängtera ännu en gång att det är liksom någon sorts mininivå som ni tittar på. Det är inte så att ni vill ha ett nytt miljonprogram eller att man ska ha snabbtåg eller något liksom sånt utopiskt scenario.
Snabbbanorna är med, men de är särredovisade eftersom att de ju av någon anledning har blivit en politisk konflikt.
Kulturkrig.
De har blivit en kulturkrig, precis som kärnkraften. Jättebra för Sverige, inte.
Jag tänker på det, Max, du brukar ju, en av dina käpphästar är ju det här med vad ansvar är. Att ansvar har i Sverige blivit, jag tror vi kanske pratade om det redan när du var med första gången i vår podd, Elinor, att liksom ansvar har blivit synonymt med att, liksom, att strypa ekonomin, hålla tillbaka investeringar. Och att jag tycker det som är poängen med det här är just det här, vad ska bort? Ni politiker, ni talar om ett teoretiskt, liksom, regelverk. Men vi pratar, det är det som är så bra med det här, liksom, ni pratar om den verkligheten, den verkliga verkligheten, där stambanor som har ligger på stolpar liksom, som är 150 år gamla, de måste bytas. Växlar som är 100 år gamla måste renoveras, annars så kommer det ske olyckor, tåg står. Alltså det här med ansvar. Max, vad tänker du, hur ska man vrida det liksom, och ni andra också, vad ska, hur ska man vrida det här ansvars, liksom, argumentet ur de ansvarslösa liksom, centralbyråkraternas händer på något sätt?
Ja, det är väl verkligen en svår fråga. Alltså.
Men 171 sätt, miljarders frågan.
Precis. Ja. Ett sätt kan ju vara just att man ser till att ställa följdfrågor till politikerna när de säger att vi ska ha ett balansbol, så att man ställer just den frågan, okej, men vad ska bort, eller vilka skatter vill ni höja? Så att man är väldigt konkret med vilka behov som finns och hur de ska finansieras. Och sen så tror jag då att man måste ändra liksom hela retoriken kring statsskulden, och att man betraktar statens skuld som att det vore som en privat skuld. Att liksom, där finns ju också mycket att göra kring hela den diskursen, men det är mycket mer komplicerat än alltså det är ett långsiktigt projekt, så att säga.
Ja, det fanns också en diskussion om benämning, alltså begrepp, att man kanske inte borde prata om underskottsmål, alltså målet är inte underskottet i sig, utan att man kanske ska istället prata om investeringsmål. Så investeringsmål på 3% av BNP, alltså så. Kan ju också vara saker att fundera kring.
Ja, och jag tror att man kanske behöver revidera det här ramverket lite oftare än bara vart åttonde år. Det är ju ganska så lång tidscykel, för mycket kan hända i omvärlden. Så, och sen igen det här tanken att det är bra att vi sparar, för då kan vi satsa i kris. När vi hade pandemin så var ju det liksom en återkommande talepunkt, men då fanns det ju liksom inte sjuksköterskor och läkare och så vidare. Det fanns inte fältsjukhus och så vidare som kunde husera de här resurserna. Så att det är ju mycket varför vi nu har en kris i sjukvården som har kommit med viss eftersläpning, för att det var ganska mycket överskott från pandemiåren, för att det fanns inte tillräckligt
alltså
mycket med arbetskraft.
Pengar fanns det
kvar. Det fanns pengar kvar under pandemiåren, för då satsade staten för att kompensera regionerna för de ökade kostnaderna, men man kunde inte svälja alla resurserna, så har man kunnat rulla över då en del av de överskotten, framförallt förra året när man fick en underfinansierad budget, men nu när man är inne på andra året av underfinansiering så är ju pandemipengarna slut.
Mm. Ja, det är en poäng som ni gör också med det här sista delen, att ni tittar på de reala resurserna, vilken arbetskraft finns och hur många nya ingenjörer måste vi utbilda, att om man ska göra allting på samma gång så blir det en väldig konkurrens om de få resurser som finns. Hade man investerat kontinuerligt så hade man ju byggt upp en större bas av kompetent arbetskraft som hade kunnat göra detta, så att man då hade kunnat göra fler investeringar på samma gång. Men det kanske man inte kan nu, man kanske måste välja.
Ja, men jag tror att det finns en arbetskraftsreserv givet att vi har en så hög arbetslöshet i Sverige ändå, 350 000 öppet arbetslösa och så vidare. Men många har ju inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, så därför så behöver man ju också satsa på utbildning och arbetsmarknadspolitik, och sannolikt också på arbetskraftsinvandring till bristyrken, där vi också tycker jag har en ganska verklighetsfrånvänd debatt, i alla fall om man tänker att man ska lyckas med de här investeringarna då inom en överskådlig tid.
Alltså jag Nej, men jag tycker så här, alltså en av de saker som jag slår mig är att om man skulle pumpa in nästan 3%, om man högnivåscenariot liksom arena katalyslinjen här liksom skulle liksom vi drar igång ett sånt här investeringsprojekt där vi löser samhällsproblem, och sen så har man ganska snabbt ökande då, man investerar mycket, och det är liksom som jag ser skulle ju naturligtvis omfattande byggprojekt, infrastruktur, en rad sådana satsningar som ni listar här, det skulle leda till väldigt stor liksom, alltså sysselsättningsökning. Förmodligen då, som du säger, i vissa områden då behöver man liksom ta hit arbetskraft, man borde utbilda den arbetskraft man har, det borde liksom kanske nästan läggas till som en liksom ytterligare front här. Men kan man inte prata också om att liksom, om dynamiska effekter brukar man prata om på högerkanten, liksom att om man gör skatteförändringar, skattesänkningar brukar det vara på den kanten, privatiseringar, då drar allting igång liksom. Men här tänker jag, ser jag verkligen framför mig att man skulle kunna dra igång ekonomin, och att det skulle ju då leda till minskade kostnader och ökade skatteintäkter. Hur ser du på det? Vågar vi aldrig prata om det? Liksom dynamiskt? Det här är ju ett super-keynesianskt program. Det skulle ju leda till ökad sysselsättning.
Ja, absolut. Problemet skulle ju vara snarare då att hitta folk till många av de här områdena. Sen är ju problemet då varför arbetskraftsinvandringen då kan vara relevant, att ja, ska man liksom utbilda jättemånga byggnadsarbetare för att rusta upp och bygga ut bostadsbristen, som vi då tänker att vi vill genom den här rapporten ta igen ett underskott och sen komma tillbaka på mer lägre nivåer helt enkelt, som mer följer då demografin. Då har man ju en massa som frigörs från arbete också. Och där, för den typen av också tillfälliga investeringar, så kanske man behöver också tillfällig arbetskraft eller ha ett ambitiöst program för omställning. Och jag skulle vilja säga att den delen av rapporten som möjligen är ja, inte helt och hållet fyller då de här principerna om fler generationer eller att det är tillfälligt, är ju att vi också har tittat på arbetsmarknadspolitiken, för vi ser att det är helt nödvändigt att också utbilda och ha arbetsmarknadspolitik för att kunna förverkliga de här investeringarna. Men det är inte en så stor del av de här utgiftsökningarna.
Nej, men det tycker jag ändå är väldigt spännande att ni faktiskt har tänkt på det, att hur ska vi få till arbetskraften som ska göra de här investeringarna möjliga och faktiskt bygga de här sakerna. Så då har ni ju lagt till i den här pucken också och kostnaden att utbilda och matcha folk och utbilda folk så att de kan ta de här jobben, vilket är väldigt viktigt.
Mm. Ska vi gå in lite mer konkret på vad det är som behövs? Vatten och avlopp listar ni först. Det räknar med att det kanske är från mellan 5 till 15 miljarder per år som staten bör ta av detta. Och det är ju någonting som vissa säger att kommunerna ska ansvara för, men som du nämnde förut så är det ju en regionalpolitisk fråga och en rättvisefråga. Liksom, att, om man bor i Stockholm så har man väldigt lite rör per person, medan i glesbygden så är det väldigt mycket rör per person. Så att det är någonting som staten verkligen behöver ta. Så 5 till 15 miljarder nämner ni där i vatten och avlopp. Sen så har ni transportinfrastruktur, då är det järnvägar och vägar. Och alla som har åkt järnväg vet väl att inte allting står rätt till med dem, att tågen inte alltid kommer fram i tid. Men det gäller ju också varutransporter. Att vi nu har väldigt mycket transport som går på väg med lastbil, vilket även om man skulle ha elbilar så inte det är särskilt miljövänligt, eftersom det är mycket mer energieffektivt att ha det per tåg. Så att järnvägen är någonting som behöver rustas upp av många skäl. Trafikverket säger att det finns en underhållsskuld i transportnätet på 119 miljarder kronor. 35 miljarder inom vägnätet och 84 miljarder inom järnvägsnätet. Det låter ganska så stort. Och hur mycket blir det per år då?
Alltså vi har ju räknat då med att en låg ambitionsnivå skulle vara ungefär 10 miljarder mer per år och en hög skulle vara ungefär 21. Och så lägger man till nya stambanor med tanke på att kapacitetsbristen är kanske järnvägens och för den delen vägtrafikens största problem, så skulle det bli ungefär det dubbla.
Alltså ni skisserar ju då, och det här är inte jag framför mig nu, men ni skisserar ju att det här är en puckel som ni säger. Det är liksom någonting man gör under en begränsad tid. Ungefär hur lång är den pucken, tänker ni? Är det ett decennium, två decennium, tre decennium? Liksom, hur länge behöver vi låna på det här sättet?
Alltså den största pucken är ju under en 10-årsperiod egentligen, till 2034.
Precis, så det är ändå en ganska begränsad period. Det är 10 år som det här liksom...
Ja, och sen är det ju vissa grejer som löper vidare då, och det är också svårt att veta till exempel hur länge behöver vi stötta Ukraina. Stambanorna är ett sånt projekt som också lär ta ganska lång tid, så det pågår sannolikt
till klimatet klart
2044, ja precis. Och arbetsmarknadspolitiken är också en sån som löper på. Och sen så är det klart att det är svårt att veta exakt, det kan ju komma nya investeringsbehov som vi inte lyckas förutse i den här rapporten. Det här är ju ett sätt att försöka få ett begrepp om storhet för att debatten om lånefinansiering och ramverket ska kunna vila på saklig grund helt enkelt, så att man förstår, är ett balansmål tillräckligt? Nej, det är det inte. Ett underskottsmål på 0,5% är ett lågambitiöst scenario då, utifrån våra beräkningar. Så det är inte särskilt expansivt, men det kan man ju lätt tro när man hör debatten.
Och det är också rätt så försiktigt skulle jag ändå säga i hur ni definierar vad som ska lånefinansieras. Alltså att det, ni har ju kollat på det på något sätt minsta nämnaren, vad faktiskt man skulle kunna få till över partigränserna på att se som investeringar. Ett nästa steg skulle från kanske ett progressivt vänsterhåll vara att försöka utöka liksom bilden av vad man skulle kunna inkludera som investeringar och också även lånefinansiera. Så att det här är ju ett försiktigt och väldigt liksom, pragmatiskt förslag skulle jag säga.
Ja, nej, men vill vi att alla kommuner ska ha simhall eller ja, liksom en kommunal skidbacke och så vidare. Alltså det är klart att, och det tycker jag också man ska ta med sig om man läser den här rapporten som politiker, att det är klart att det är möjligt att ha en annan ambitionsnivå, utan det här är ett sätt att lägga en bottenplatta.
Precis. Ja, men det...
Ja, sen har vi elförsörjningen också. Det är också ett område där det finns ett väldigt stort spann med vad man kan tänka sig att staten ska finansiera. Men det man vet säkert är att vi behöver öka elproduktionen ganska mycket, och elöverföringen då, det är vissa som snackar om en fördubbling om vi ska klara att elektrifiera transportsektorn och industrin. Och här räknar ni med ett spann från att staten ska finansiera nästan ingenting alls av ny elproduktion till ungefär 22 miljarder i offentliga investeringar per år. Och i det här höga scenariot så räknar ni att staten skulle finansiera 20% av ny elproduktion. Men även det tycker jag låter lite lågt nästan om man tänker på kärnkraften, att när vi byggde kärnkraft på 70-80-talet så finansierade staten 100% av det. Och det är väl väldigt tveksamt om det räcker med att staten finansierar 20% och det privata kapitalet kan ta resten. Hur tänker ni kring det?
Men det finns ju också ganska mycket pengar. Svenska kraftnät har mycket pengar genom sina avgifter som de också ska investera i elnät och så vidare. Och för de flesta energibolag så är det väldigt lönsamt att investera i ny elproduktion. Och Sverige exporterar mycket el och så vidare. Det som kan vara svårt att få till och varför det offentliga behöver gå in är ju att man är osäker på efterfrågan på el, då vill man inte lika gärna göra de här investeringarna. Och där är ju kärnkraften en sån där väldigt kapitalintensiv investering. Så om man då är osäker på framtida el-efterfrågan så är det ingenting som kommer kunna bli av bara med privata medel.
Och ni skriver också att man kommer behöva, eftersom man på så kort tid behöver bygga ut elproduktionen, så behöver man först bygga upp kapacitet och produktion innan efterfrågan har stigit för att möta den, vilket gör det ganska olönsamt för den som går förväg.
Ja, så man inte får sådana här flaskhalsar.
Ja, precis. Mm. Så man kan ju verkligen fråga sig hur är vi den här elmarknaden vi har idag, om den är tillräcklig för att ge incitament för privata företag att investera. Jag läser nu just nu Brett Christophers bok The Price is Wrong om elmarknaden och varför han menar att den privata marknaden inte kommer kunna ge oss en övergång till förnybar energi, för att det är inte tillräckligt lönsamt helt enkelt. Och den här auktionsmarknaden som vi har nu med el, där priserna liksom svänger upp och ner och det kan vara jättehöga priser vissa dagar, den är inte tillräcklig för att man ska investera, göra de här långsiktiga investeringarna på kanske 10-15 år som det krävs för att bygga ett kärnkraftverk eller att bygga en havsvindpark till exempel.
Precis, och det är den typen av liksom anslutning till havsbaserad vind, kärnkraft, det är där vi ser att det behöver bidra.
Ja, så att han menar då att även om priset på vind och sol och sådär sjunker stadigt, så inte det någonting som kommer få privata investerare att gå in, för att de vinsterna konkurreras bort. Det är viktigt att det finns en vinst att hämta, och därför så kanske staten måste fortsätta subventionera el om det ska bli några investeringar.
Och det här var ju någonting som Lars Paulsson Sylv var ganska liksom tydlig med när vi hade honom här, nationalekonomen, liksom när vi hade honom i vår podd för några veckor sedan.
Ja, just med auktionsmarknaden.
Med auktionsmarknaden, att det liksom är ett dåligt sätt.
Ja, att det inte, att liksom... Att en auktionsmarknad inte ger incitament för att göra investeringar. Och när man avreglerade elmarknaden i Sverige så byggde man den på någon sorts neoklassisk idé om att en auktionsmarknad var allt som behövdes för att man skulle låta efterfrågan och utbud möta varandra. Men den ger inte de här incitamenten, de här liksom garanterade vinsterna som behövs för att man ska gå in med kapitalintensiv energi.
Det är ju lättare att få marginalprissättning att fungera på produkter som är ganska snabba att producera. Så det tar ju tid att bygga en vindkraftpark och så vidare. Och företag vill ha långsiktiga spelregler och förutsägbarhet i sina vinster förstås. Och det är klart att den här volatiliteten i elpriset, den drabbar ju inte bara hushållen, den drabbar ju också företagen i termer av oförutsägbarhet. Och vi har haft lite diskussion om det här, jag och Vilgot som har skrivit den här rapporten, just kring elmarknaden, där jag väl tillhör den mer skeptiska sidan till hur väl den egentligen fungerar. Men det är klart att om man har en god överföringskapacitet och exportmöjligheter så finns det ju en lönsamhet för de här bolagen och en möjlighet att över Europa utnyttja att när det är överskott någonstans så kan det gå till någon annan del som har ett underskott då till exempel.
Man kan ändå säga att ni räknar ganska försiktigt kan man säga. Det är inte så att ni blåser på utan liksom 20% skulle jag säga är ganska lågt räknat ändå.
Du tror på mer, alltså att staten måste gå, om vi ska klara omställningen som, av liksom helheten här med industri och
förnybart. Ja, om man ska bygga förnybart. Upp, om man ska liksom fördubbla elproduktionen och man måste göra det snabbt och bygga ut tillgång innan efterfrågan kan komma upp så tror jag att man måste ha mer än 20% statlig finansiering.
Ett annat sätt att göra det på är ju att staten garanterar ett visst pris, alltså att man gör långa upphandlingar och så vidare för att då vet man att det är det här priset man får.
Men då närmar man sig någonting som inte är så mycket marknad. Det enda vi ska ha kvar är marknaden. Marknaden får inte rubbas utan sen ska vi reglera den och ge dem garantier. Och, alltså, är det inte så att det som ni fiskar efter här inte, alltså är väl egentligen så att om man ska klara den här omställningen och liksom elbilar och fordon och liksom industrialiseringen och det finns ju saker som säkert kommer som vi kanske inte ens har överblick över idag. Det är ju att om vi ska göra det så måste det hela tiden finnas mer el än som används. Och då sjunker ju priset. Och då blir det inte lönsamt. Ja. Så att om vi lyckas skapa elen så blir det ett marknadsmisslyckande på priset. Och därför blir det, men det vi måste göra det här, det är ju ett naturligt monopol. Det är ungefär som att sätta upp en armé som ska vinna ett krig. Det är inte en fråga om det är existentiellt. Vi måste liksom klara den här existentiella utmaningen. Även om marknaden inte tycker elen är tillräckligt dyrbar. Jag kommer ihåg när man la ner kärnkraftsverken. När marknaden sa...
På 90-talet.
Det är inte lönsamt med de här kärnkraftsverken. Då var det privata bolag som tog de här besluten. Och jag vet att jag reagerade liksom då. Hur kan det här vara privat? Vi har bråkat i 40 år om kärnkraften. Och nu vill Vattenfall inte ha dem längre. Så lägger de ner dem bara.
Precis. Nej, men då, när vi privatiserade elmarknaden på 90-talet så la man ju ner mycket reservkraft just för att hålla uppe priserna. Och det finns ju flera sådana här extrema exempel nu under energikrisen med Rysslands krig mot Ukraina att båtar med LNG-gas, alltså substitutet för den ryska gasen, låg kvar i vattnet och inte förtöjde förrän liksom elbristen var som mest skriande, för då kunde man sälja den här gasen för till allra högst pris. Så det finns ju en massa avarter i det här och vi har ju 50 000 svenskar hos Kronofogden på grund av höga elräkningar förra året. Så den typen av volatilitet tycker inte jag att man politiskt kan tolerera i ett energisystem, utan det måste man ta ansvar för.
Och sen har vi också att elnätet ska byggas ut. Men som du nämnde förut så finns det ju avgifter till det att Svenska Kraftnät har en massa pengar liggande som ska gå till utbyggnaden av elnätet. Men ni har ändå räknat med det som en post här. Hur tänker ni då?
Ja, men det har ju att göra lite med den här takten som du beskrev, alltså behovet av snabb omställning. Det som är intressant när man lyssnar till den politiska diskussionen också om klimatomställning, när till exempel högern då ska motivera att man inte bygger ut det, satsar på järnvägen eller stambanor och så vidare, om man pratar om elektrifiering av fordonsflottan, ja, men då måste vi ju ha väldigt mycket mer väg och det kostar också väldigt mycket mer pengar. Och ett lastbilsföretag i Västerås, om alla de 20 lastbilarna skulle elektrifieras så skulle det ta hela kommunens nuvarande energiförsörjning. Så att det är väldigt stora pengar om man tänker att det är vägnätet som ska omhänderta hela elektrifieringen.
Ska vi gå vidare till bostäder?
Ja, där tänker jag att bostadsfrågan, det blir liksom, där tänker jag att det ändå finns vissa ideologiska skillnader, inte minst när man varit i en debatt med Lars Jonung. Alltså, är det här verkligen ett naturligt offentligt åtagande att bygga bostäder? Max, vill du gå igenom siffrorna lite grann?
Ni har tagit Boverkets siffror helt enkelt om att det behövs 67 000.
Ja, det är väl det bästa vi kan.
Det är väldigt radikalt. Ja. Det är otroligt radikalt. Vi citerar nu Boverket.
Ja. 67 000 bostäder per år behövs byggas för att komma upp i samma nivå som rådde 2005.
Och då var allting perfekt.
Och innan finanskrisen.
Det socialistiska paradiset ungefär 2 månader innan Reinfeldt kom.
Och det skulle kosta, ni räknar med att det offentliga skulle behöva finansiera ungefär mellan 0,5 miljard per år till 30 miljarder per år. Så är det ganska stort spann. Och sen så har vi även, men det finns ju även ett stort renoveringsbehov av miljonprogrammen, att det är nu de behöver renoveras. Om man inte gör det nu så måste man riva alla dem.
Och i så fall bygga nytt. Eller så chockhöjer man hyrorna.
Eller chockhöjer hyrorna för att finansiera det.
Precis. Hela den kostnaden.
Och det är, alltså inget av de alternativen känns ju särskilt lockande.
Och det är väl liksom det också som händer i praktiken, är väl också att man säljer av de här miljonprogramsområdena. Vi har sett i en rad förorter liksom, och Fredrik Ertten har gjort filmer om detta liksom, där man säljer av. Alltså, alternativet blir liksom att man i princip, det blir lite statar liksom, system. Man säljer av de här där de fattigaste bor. Och så blir det lyxsanering då, väldigt kraftfulla hyreshöjningar. Så att där får man ändå säga att bostadsfrågan, tänker jag, är liksom verkligen en tickande bomb. Det är en tickande bomb, det kommer bli en tickande bomb. Vad tänker du än om liksom, om det här liksom alltså, ser du, alltså den här borgerliga regeringen vi har nu kommer inte bygga de här bostäderna.
De har ju tagit bort, eller det finns ju, Sverige har ju inga subventioner överhuvudtaget, och trots att lågkonjunkturen nu bara har gjort att byggbranschen helt har stannat av i princip. Så att, men jag håller med att det här kommer ju kanske vara den mest politiskt laddade frågan kring investeringar, just för att det är så tydligt ideologiskt också. Jag var moderator för ett samtal på Hyresgästföreningen nyligen, där Timbro och Moderaterna då representerade högersidan, och vi hade en socialdemokrat och då Hyresgästföreningen som debatterade för den andra sidan, och att det var så tydligt att man har ju helt väsensskilda syn på statens och det offentligas roll i att tillhandahålla, medan som högersidan vill ju nästan låta det här bli en helt liksom fri marknad.
Men vill jag ha höga priser?
Ja, och så att här kan det ju bli lite svårare att komma överens om det offentliga åtagandet, eller?
Ja, det tror jag också, att det är en politiskt laddad fråga, och en del som menar att det är marknadshyror snarare som löser det, och de som inte får en bostad på den marknaden ska man snarare ge liksom riktade bidrag till och så vidare. Och då ska man ju veta att liksom staten har ju historiskt nästan alltid subventionerat bostadsbyggandet och renoveringar, så det vi har nu är egentligen en avart av att man inte stöttar upp bostadsbyggandet. Och som du säger, nu har vi en fullskalig byggkris dessutom på halsen, kopplat till liksom inflationen, räntehöjningarna och den passiva finanspolitiken som vi ser just nu. Så att satsa på bostadsbyggandet skulle ju inte bara handla om att möta det här underskottet på bostäder som har ackumulerats över tid, utan det skulle också vara en konjunkturviktig åtgärd för att liksom, det är det som
nu
sänker
vår till. Liksom, nu förstörs ju verkligen liksom, alltså byggnadsarbetare lämnar ju branschen. De kommer inte med den nya A-kassan då, som de ska dunka igenom här ihop med SD och regeringen, så kommer ju människor ganska snabbt vara tvungna att lämna sitt yrke som de är bra på. Och de kan inte vänta in någon konjunkturuppgång för byggandet, utan de får omskola sig till någonting annat. Och då står vi där utan byggnadsarbetare när vi väl ska bygga.
Exakt, och det är ju så att det är ju framförallt för inkomstsvaga grupper som det inte byggs. Det är där det brister, och som du var inne på också, många av det äldre beståndet då som behöver renoveringar, där många av de boende inte skulle klara att möta den typen av hyreshöjningar som det skulle innebära. Och om man vill föra en social bostadspolitik, ja, men då måste ju staten gå in och bidra i detta. Och en annan del av det, förutom att alla ska kunna ha någonstans att bo, en rimlig bostad till en rimlig kostnad, är ju att Skellefteå som ett exempel nu, där vi har en batterifabrik som etablerar väldigt många nya arbetstillfällen, stor nyinflyttning, så ska lilla Skellefteå då bära hela kostnaden för att bygga ut infrastruktur, bygga ut bostäder och så vidare. Så säger vi att Northvolt lämnar och inte vill ha sin batterifabrik där längre. Då blir ju Skellefteå en spökstad. Liksom. Så att staten behöver ju också gå in och stötta i den här gröna industriomställningen som vi nu ser, som är väldigt positivt för Sverige och inte minst för norra Sverige. Så att inte kommunerna bär all den skulden eller lånen och risken då själva.
Det tycker jag är ett jättebra exempel, just att det finns en sån investeringsbehov. Alltså att de här också kanske gröna industrierna kommer lämna och kommer inte kunna överleva, just för att det saknas bostäder och de som ska arbeta där har ingenstans att bo, och att staten just nu inte tar det ansvaret överhuvudtaget.
Då blir det ju transitstäder istället. Liksom,
och samma sak, det här kan ju då hänga ihop med elinvesteringarna, alltså i näten, men framförallt kapaciteten att skapa el. Så klarar vi inte det, så kan ju flera av de här investeringarna som är då, det är hundratals, kanske tusentals miljarder som investeras, eller är på väg att investeras, om de börjar ställas in därför att inte vi producerar den här elen, för att Ebba Busch drömmer om kärnkraft om 30 år, pie in the sky, liksom, då kan det verkligen bli spökstäder som då har tagit på sig stora investeringar. Försvaret, tänker jag, sista liksom, och sen kanske vi sammanfattar lite grann, men alltså försvaret
försvar och jordbruk har vi kvar. Försvaret har vi snackat en del om, Anders Lindberg.
Ja, men det är ganska kraftfulla. Liksom, det är både det svenska försvaret men det är också då Ukraina.
Men de räknar ju bara egentligen stöd till Ukraina. Ni har inte med någonting av satsningarna på ett utökat alltså, militärt och civilt försvar i Sverige i alltså era beräkningar.
Nej, vi är ju egentligen redan uppe på 2% av BNP. Alltså försvar och rättsväsende är ju egentligen de enda sakområden som regeringen faktiskt satsar på i reala termer. Allting annat bantas ju. Så att redan idag så lever vi ju med den här motsatsförhållandet som i min mening då är falskt, men som likväl är det vi får uppleva mellan en starkare välfärd och starkare försvar eller liknande. Så att det vi ser är möter det här med tillfällighet som kriterier är ju just stöd till Ukraina, och att skälet till att vi rustar upp har ju väldigt mycket med Rysslands angrepp mot Ukraina att göra. Så att,
men där kan man ju, om man vill vara djävulens advokat, ingen här vill ju ha krig. Ingen som lyssnar på den här podden vill ju ha massiv storskalig försvarsuppbyggnad som liksom framtidsutopi, utan det är ju av nöd. Och då blir ju stöd till Ukraina jätteviktigt. Det här är ju mycket mer omfattande än det som Sverige hittills har gett. Minst,
ja, det är högambitiösa i alla fall.
Det är högambitiösa. Lars Calmfors är väldigt högambitiös på den punkten. Det är bra. Men det finns ju också mycket som talar för att den här försvarsfrågan, och då menar inte jag att någon tänker sig kanske att man ska låna till soldatlöner eller liksom så. Men det finns ju säkert försvarssystem, alltså vapensystem och så vidare som kan behöva köpas in. Och där tänker jag ju att där finns ju också en dyrk lite grann. Att på högerkanten kanske man är villig att öppna upp ramverket för att klara försvarsuppbyggnaden. Hur tänker du kring det? Det strategiska där?
Men jag är inte övertygad om det, för att min upplevelse är ändå att de flesta liksom old school ideologiska högerliberaler och så vidare tycker att staten ska liksom säkra ett starkt försvar.
Det är nattväktarstaten.
Det är nattväktarstaten, exakt. Det är det vi ska ha skatterna till, inte till liksom social välfärd. Så att jag skulle nog ändå definiera försvar som till största del löpande utgifter, och vi tänker ju oss kanske inte en nedrustning inom en överskådlig framtid heller, så då är det ju en konstant utgift som vi har, och nu är vi ju då redan på den här 2%, så att det blir inte så mycket ökning därmed för egna försvaret. Sen går ju väldigt mycket av de här andra delarna in i försvaret och i totalförsvaret. Liksom, vi behöver ha fungerande vägnät, fungerande järnvägar, fungerande elförsörjning.
Men NATO kräver ju både järnvägar och sjukhus.
Ja,
och
sjukhus,
som svenska
precis.
Folk har drömt om länge.
Ja, så att det ingår ju i försvarets behov, och där går det ju totalt motsatt riktning då, att då skära i svensk sjukvård när vi behöver stärka vår beredskap.
Och bara konkret, vad landar ni på för summor då till Ukraina?
Mellan 20 och 50.
Mellan 20 och 50 miljarder per år.
Mm. Mm. Och så får vi väl se då när det
tar när det blir så. Och så hoppas man att det tar slut så vi kan göra klimatinvesteringar.
Och sen har ni jordbruk på 0,3 till 3 miljarder per år där för att säkra livsmedelsförsörjning och klimatomställning. Och den sista punkten ni har är aktiv arbetsmarknadspolitik. Att man, det handlar inte bara om pengar liksom, för att få de här investeringarna på plats. För pengar kan ju alltid, riksdagen kan ju alltid bestämma att de här pengarna ska finnas för att göra de här investeringarna. Utan det som sätter gränserna för hur mycket man kan investera och hur snabbt man kan investera, eller som borde sätta gränserna, är ju tillgången till reala resurser. Hur mycket råvara man har, hur mycket arbetskraft som finns. Och därför har ni ett avsnitt om arbetsmarknadspolitik. Och jag läste en grej här i rapport som var ganska häpnadsväckande, att Sverige lägger både ur ett historiskt och internationellt perspektiv lite resurser på arbetsmarknadsutbildningar. I till exempel Danmark går en tredjedels procent av BNP till arbetsmarknadsutbildningar, medan motsvarande siffra i Sverige är endast 0,08%. Alltså det är nästan ingenting i Sverige som går till arbetsmarknadsutbildning. Och det som tidigare var liksom en av hörnstenarna i den svenska modellen, den här idén att man slår ut företag som improduktiva och sen så skolar man om arbetskraften så den kan flyttas över till mer produktiva sektorer. Det är helt borta nu idag i Sverige. Med 0,08% av BNP lägger man på det. Och istället så lägger man pengarna på subventionerade anställningar till företag som leder till en massa fusk och så vidare. Så att här behöver man verkligen göra någonting också, och ni räknar med att man behöver 3-20 miljarder per år i aktiv arbetsmarknadspolitik bara för att ha den arbetskraft som behövs för att genomföra investeringarna. Och sen så kan man ju såklart ta in arbetskraft från EU också om det behövs. Särskilt om EU går ner i lågkonjunktur kommer det finnas mycket arbetskraft för oss i Sverige här att hämta hem. Men det är någonting som man behöver kartlägga mer.
Alltså jag tänker bara, om jag ska dra ihop säcken här, du ska vidare här och vi också. Alltså den här diskussionen, du kommer ju komma tillbaks med andra rapporter här och diskutera med oss. Men jag tänker så här, Om man nu ska ta, den här listan är väldigt värdefull. Den säger på något sätt vad vi behöver göra tillsammans som samhälle. Politikerna nu då, hur ser du som ändå jobbat i politiken, hur ser du på möjligheten att det här kan förverkligas? För vi håller ju med dig om att det här är, högscenariot är ju det fullt rimliga. Det är helt, det är ju, borde vara utgångspunkten för debatten. Men det känns ju inte som att det drar riktigt hitåt. Det känns lite grann som att det håller på, kanske riskerar att låsa fast sig i den här ramverksdiskussionen. Vad är din bild av det? Jag behöver inte att du behöver utvärdera hur det går, men känner du att det finns ett hopp om att det blir 171 miljarder per år och så kan vi knorra om att man inte når upp till 3%? Eller liksom, vad tror du att det blir?
Jag tror att rent krasst så kommer det säkert vara väldigt avhängigt vad som händer i omvärlden. Tyskland vet jag nu gör en del satsningar, och om de börjar lite ändra inriktning så kommer sannolikt svensk politik också att följa efter. Men min förhoppning är ju ändå att när man tar sig an den här frågan på det här sättet, alltså vi börjar i behoven, vad kostar det, hur ska vi finansiera det, så kan vi få förhoppningsvis en mer saklig debatt. Och där är ju lite synd att väldigt många har liksom redan spelat ut så här, det här ska är vårt nya ramverk då, eller utan att ha gått igenom egentligen de här storheterna först. Och jag tror ändå att den här inflationsperioden har varit en väldigt smärtsam lärdom för svenska folket och för svensk politik, att vi kan inte bara översköljda hushållen med chockhöjda priser och chockhöjda avgifter hur som helst. Det är ju också en viktig del till varför vår ekonomiska utveckling stagnerar, är ju för att hushållens konsumtion inte är tillräckligt stark. Så vi kan ju liksom inte ha en ekonomisk modell mer på lång sikt där det är en liten krympande elit som ska stå för liksom konsumtionen i samhället, och som dessutom tenderar att lägga rätt mycket av sina pengar på hög och spara, så att vi inte får de här hjulen och snurra ordentligt. Och det är väl en bredare jämlikhetspolitik egentligen som behövs. Och förhoppningen är ju att det här programmet visar på liksom statens roll i detta, och att det också går att vara mer ambitiös än vad vi är i den här rapporten. Men man behöver ha en mer ärligt svar på hur man ska klara finansieringen, och det är där jag upplever att vi har haft en låsning. Vi har haft en politik de senaste decennierna som mer har handlat om skattesänkningar än att investera.
Ja, man behöver nog ligga på politikerna mer med blåslampan.
Ja, och det tror jag är en rädsla också från socialdemokratin och vänstern möjligen, att man ska använda ett mer generöst ramverk till skattesänkningar. Och det är klart att det är en stor utmaning. Hur ska man definiera en investering? Hur ska man formulera ett ramverk på ett sätt som kombinerar både en demokratisk flexibilitet? För det är klart att om vi vill låna till skattesänkningar, ska vi inte kunna göra det då?
Jo, då får man rösta om det i ett val.
Ja, precis. Med något slags ändå regelverk, principer för belåning och vilka principer som man ska möta för det. Så det är lite svårt med att kombinera de här två värdena, både ett demokratiskt handlingsutrymme och ett ramverk som ser till att resurserna används på rätt sätt.
Men det är inte realistiskt att, om man tänker sig att om en politiker även på borgerliga kanten eller liksom i socialdemokratins mittfåra accepterar så att säga behovsanalysen. Det här är de investeringsbehov vi har, och det är liksom väldigt mycket lutat emot det, som säga myndighetssiffror som ni har fått liksom vaska fram då liksom på 1000 ställen. Men om man är överens om det och inte kan tänka sig att låna eller gå med underskott under en period för att lösa de här problemen, då återstår ju skattehöjningar. Jag är väldigt svårt att se att borgerligheten överhuvudtaget skulle kunna närma sig det. Det kommer de inte göra. Och socialdemokratin borde ju då ideologiskt vilja lösa de här problemen. Men man kan inte gå till val på 171 miljarder skattehöjningar. Det blir ju liksom helt, det valet vill inte jag jobba i valrörelsen, för det blir svårt att knacka dörr så att säga. Alltså, ja. Du framför att jättemassiva ett slag 171 miljarder höjda skatter, det tror inte jag.
För att bygga stambanor som man ska ha i 100 år.
Bygga stambanor i 100 år och liksom VA-system som har fallit upp i sektor. Ja, precis. Nej, men det är ju inte rimligt. Det är ju inte heller att, alltså, Lars Calmfors, hans kritik är att det här är ju definitionsmässigt sådant man ska låna till, därför att det är över långa perioder. Det ska inte en gång, människorna här och nu ska inte betala investeringar som blommar om 50 år.
Ja, men det är ju ett annat typ av skattesystem då, som är mer väderberoende, om man ska säga, att man tar ut högre skatter när det behövs och sänker skatter när det inte behövs. Och det är ju, som du säger, det är politiskt svårare. Det finns en risk att det stannar på den lägre nivån helt enkelt, och ingen vill vara liksom boven i dramat där. Men för att göra en liknelse, så räntehöjningarna kostade hushållen ungefär 66 miljarder 2022. Det är ju då ändå en tredjedel av det högambitiösa scenariot. Alltså det går att inskränka människors konsumtionsutrymme.
Om det inte är demokratiskt styrd.
Om det inte är demokratiskt.
Om de är skyddade från all sorts demokratiskt.
Jo, men man skulle ju också kunna tänka sig att folk stod på Brunkebergs torg med tomater och liksom och högafflar. Ja, ja. Det, absolut.
Utanför bankerna då?
Precis.
Utanför Riksbanken.
Utanför ICA och utanför för bankerna, absolut. Det har jag ägnat en bok åt, så att säga, som vi pratade om sist. Men ändå så gör man inte det, för att det ändå finns en grundmurad uppfattning om att det här behövs, eller ja, det är väl det här som är sättet då att bekämpa inflationen. Det är det ju egentligen inte då, men om man jämför med diskussionen innan inflationskrisen och innan räntehöjningarna, så var det som att, så här, att bara sänka taket i RUT är liksom politiskt orealistiskt. Folk är beredda att göra uppoffringar i, om man uppfattar att det är det som krävs. Så att jag är inte så negativt inställd till högre skatter, och jag tror att jämförelsen att ta väldigt mycket då på avgifter svider mer för hushållen än att sprida ut det på skatterna. Så att, sen tycker jag att det är lånefinansiering som borde vara instrumentet för att möta just investeringarna i, som vi pekar ut i den här rapporten.
Ja, och jag håller helt med. De områden som tas upp i rapporten här är ju gjorda för att finansieras med lånefinansieringar, men med lån. Men jag håller med om hela, vi brukar ju vara väldigt snabba på att prata om hur mycket man faktiskt har sänkt skatterna de senaste decennierna, de senaste 20 åren, 30 åren, och att det handlar om 8% av BNP, och då är ju inte, om man säger ert spann här mellan 0,8 till 2,7% av BNP. Jag menar, om man har sänkt det 8% av BNP och man ökar skatterna med 1-3%, det är ju inte heller en total omöjlighet. Även om
nu är det som att jag är liksom nyliberal Armageddon här. Jag tänker bara så här att det här ska man inte, det här,
nej,
ska man
inte
låna
de här
till.
Sakerna.
Sen bör man höja skatterna, dels av jämlikhetsskäl, men framförallt finansiera löpande räkning, undersköterskelöner, alltså fler händer och fötter i välfärden. Det
men
är det man ska.
Det socialistiska paradiset 2 månader innan Göran Persson förlorade valet då 2005, då hade vi ju liksom årliga skatteintäkter på ungefär 140 miljarder mer än idag.
Skattenivån, ja.
Skattenivån var högre. Jobbskatteavdragen var ju en jättedyr reform. Så att lägger man ihop det och sänker räntan, så
alltså, tar man,
plus minus noll.
Och tar man den siffran som jag tycker ändå är så här, jag, varje gång jag skriver den och nästan säger den, är jag tvungen att kontrollräkna liksom från liksom SCB. Men det är liksom ändå så att hade vi tagit ut samma skatteuttag procentuellt ur ekonomin idag som 1990, så hade vi haft 500 miljarder mer i offentliga utgifter, allt annat lika.
Per år.
Per år. 500 miljarder per år, det är 500 000 väldigt välavlönade sjuksköterskor som nästan får ett nytt sjukhus runt sig. Alltså det är otroligt, alltså, så att det ena säger ju helt rimligt. Har man sänkt skatteuttaget med 8% av BNP, så kan man höja den 1-2%. Men grejen är den, det tar ju tid att höja. Du får ju, för jag tror att vill man undvika de här stora liksom protesterna, då ska man göra det liksom på samma sätt som det har sänkt. Någon tredjedels procent av BNP per år. Man skruvar upp lite bara.
Sen har vi ju många kryphål, alltså ISK-beskattningen, vi har avskaffat förmögenhetsskatten, fastighetsskatt. Det finns väldigt många av den typen av skatter också. Så.
Och sen ska vi också vara tydliga med att det är inte bara en uppoffring att göra de här investeringarna. Tvärtom så är det, hade vi gjort allt det här som står i rapport, investerat i bostäder och elnät och allting, och dessutom en väldigt aktiv arbetsmarknadspolitik, så hade man ju verkligen fått igång Sveriges ekonomi så att folk i arbete hade blivit en stor ekonomisk boom i Sverige om vi hade gjort detta. Så att vi hade ju gått från ha massarbetslöshet och låg tillväxt till att ha hög tillväxt och låg arbetslöshet,
och
om vi hade gjort de här sakerna.
Och stora integrationsproblem. Och
sådana saker också, precis. Och dessutom kanske fungerande vägar och så vidare.
Och hade någon gång när vi gjorde några huvudräkningar, hade man lyckats, hade Löfven lyckats med sitt jobbmål ungefär, att halvera arbetslösheten, då hade varje svenskt hushåll haft 40 000 mer att röra sig med, alltså grovt räknat per år då, när valet var sist. Alltså det hade ju räckt till ganska många elräkningar. Alltså tillväxt som görs när man sätter igång hjulen, liksom, det är ju klassisk keynesianism som vi förordar här. Jag tänkte bara en sista fråga här innan vi stänger av kiosken. Det är, vad kommer nästa rapport handla om? För nu har ni ju massa följare här som undrar, vad kommer nu?
Ja, vi tackar för det. Nästa rapport kommer att handla mer om ramverket som sådant och gå igenom budgetreglerna helt enkelt. enkelt, och vad de innebär, vad har det betytt. Det kommunala balanskravet till exempel, som säger att kommunerna helst då ska gå med överskott även i dåliga tider, någonting som slår hårt nu när många blir arbetslösa och kommunernas intäkter minskar, så ska de samtidigt då höja skatterna för att klara äldreomsorg och utbildning där i kommunen och så vidare. Överskottsmålet förstås, som ju är ofta det man pratar om och som vi har ägnat mycket av den här podden till förstås, och hur man ska kunna möta behovet av att ha en flexibilitet för den här typen av investeringscykler, att kunna ha en konjunkturstabiliserande mekanism i ramverket, där ju många andra länder har mer nitiska regler, de kanske har mer generösa så att säga siffror och procent, men det är liksom varje år som man ska möta det, så då har man inte samma flexibilitet som ändå det svenska ramverket ger med konjunkturstabilisering. Och sen så att vi kommer gå in närmare in på ramverket, vad har det fått för implikationer för svensk ekonomi, och den sista rapporten är då vår presentation till ett nytt finanspolitiskt ramverk med utgångspunkt i de här behoven då.
Kommer ni ha någonting mer detaljerat om de här reala resurserna som behövs, att det som ni är inne på det här med arbetskraften, att vi behöver så här många ingenjörer och så vidare, att ni gör en kartläggning av vilka resurser som finns och vilka som behöver skapas för att vi ska kunna göra de här investeringarna? Eller är det ett för stort åtagande helt enkelt?
Jag låter det vara lite osagt. Det blir nästa myndighetsrapportsvaskning.
Kan inte staten göra någonting också?
Precis, kan vi inte ha en statlig utredning?
Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och finans... Liksom,
ja, det finns ju resurser att frigöra för att ta reda på det här närmare än vad vår lilla tankesmedja har.
Det sista bara en taktisk reflektion. Om det är så att man i det här parlamentariska arbetet landar i, alltså det är en borgerlig högermajoritet i riksdagen, SD och borgarna har majoritet, men man kommer förmodligen vilja ha väldigt stor, alltså man kommer till väldigt stor del vilja ha en blocköverskridande, man vill ha med sossarna på det här. Om det är så att det blir omöjligt med din analys så långt, man brukar säga, man gör inte en klassanalys om man inte vill avskaffa klassamhället, man tittar inte på ramverket om man inte vill ändra ramverket, om man inte kan komma till någon form av underskottsmål som kan möta de här behoven eller andra förändringar som kan möta de här behoven ni har skissat i den här rapporten, tycker du att det är taktiskt rimligt att Socialdemokraterna ens skriver på ett ramverk? Ska man binda sig vid att 8 år framåt ha ett jävligt dåligt ramverk som gör att vi inte kan lösa framtidsutmaningar? Ska man gå med på det? Ska man säga nej, gör som Liberalerna gör alla frågor och gå till val på något annat?
Det är ju svårt att svara på. Jag tänker att det nog finns ett intresse både från S och M att ha en samsyn kring det här. Att man inte vill ha ett ramverk eller en politik som innebär att det liksom rivs upp varje val, utan att det ska vara ungefär samma regler för alla oavsett partifärg, att det liksom i långa loppet så gagnar det alla partier. Så att därmed så tror jag väl att det vore bra om man ändå hittar en samsyn.
Jo, men då innebär ju ditt resonemang som jag håller med om, det innebär ju då att Socialdemokraterna egentligen har ett väldigt gott förhandlingsläge.
Ja, det tror jag, absolut. Och mycket handlar tror jag om den här oron att man använder ett generösare ramverk till skattesänkningar, och hur kommer man runt det? Hur säkrar vi att ett mer generöst ramverk används till produktiva investeringar? Och också sånt som så att säga inte möts av det privata kapitalet. Det är inte så att varje investering måste vara lönsam i längden, utan det handlar ju också om att, jag menar, rent dricksvatten, det är bara någonting vi måste ha helt enkelt, och vi måste klimatomställa.
För och Ukraina får inte förlora kriget.
Nej, precis. Mm. Om vi inte gör de här investeringarna, då är det högre avgifter, mer volatila priser för hushållen och ett mer ojämlikt Sverige, för att det blir ju då mycket mer kommuner och regioner som själva får axla olika typer av investeringar, och där har man väldigt olika förutsättningar beroende på demografin och vilka regioner och kommuner som har en hög andel av befolkningen i arbete och så vidare.
Bara tycker du att Socialdemokraterna just nu, det man ser utifrån, använder det här utrymmet man har att kräva liksom ett prov, alltså man har ett utgång, båda sidor vill komma överens, självklart, man vill ju inte ha ett ramverk och sen har de andra ett annat ramverk, men jag tycker inte jag kan säga vad jag tycker inte man hör i debatten att sossarna offensivt flyttar vad mittpunkten är här. Det är det som är liksom min kärna i argumentationen. Sossarna flyttar inte aktivt själva mittpunkten, utan de förhåller sig till en mittpunkt som ni och vi och andra flyttar. Men jag hör inte att S flyttar den eller vill någonstans.
Nej, men det är väl lite så att regeringen gör ju så lite nu. Alltså man tittar på byggkrisen, man har självförvållat en välfärdskris och så vidare. Så att det är liksom så mycket i sig att bara kritisera den politiken. Så att potentiellt så sker det på bekostnad av den här mer långa sikten. Det som jag tror är klokt är väl att visst man ska driva på, men om man redan nu, som vissa partier har gjort, säger så här, det här vill vi ska vara det nya ramverket, innan man har liksom haft en ordentlig diskussion och innan man faktiskt har kartlagt då, som den här rapporten gör, behoven, då riskerar man att ha låst sig och det blir liksom prestigestyrt, och det tror jag är någonting som har varit en begränsning för S, inte minst att man har lagt mycket prestige i det här ramverket, och då blir det ett mål i sig snarare än ett medel för en god samhällsekonomisk utveckling. Så att där tror jag man måste diskutera mer, vad är det för samhälle vi vill ha och hur kan ramverket hjälpa till att tjäna den visionen.
Tack, Elinor Odeberg, chefsekonom på Arenagruppen. Du har varit här, du har pratat ramverk i en timme och investeringsbehov, och vi ser fram emot nästa rapport. Vi ser fram emot att ta del av ert arbete. Tack för att ni har lyssnat. Tack Anna Gerin, ja, Max Järnek, Sixten Engqvist vid spakarna. Maila oss på startapressarna@katalys.org. Det här var det sextonde avsnittet av Starta pressarna. Och glöm inte, ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.